This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så pratar jag med Navid Modiri som arbetar som föreläsare, han är författare, han är poddare. Framförallt så arbetar han just med samtalet som ett verktyg för att hjälpa oss att bli bättre på att prata med varandra men också lyssna på varandra. Han gör en hel del, han är bland annat samhällsaktivist på podden Hur kan vi? Han är grundare till Storebror som ett samtal av och med män där män stöttar varandra för att växa. Och det vi går in på är framförallt att prata om egot. Vi kommer gå in på vad är egot? Hur handskas man med sitt ego? Är egot en dålig grej? Hur vet man när man agerar utifrån sitt ego versus sitt sanna jag? Och lite tips och råd kring hur man kan bemästra det skulle jag säga. Dagens avsnitt är ett samarbete med Blocket Jobb som faktiskt är Sveriges största kommersiella jobbsajt med över 10 000 jobb där de har alla möjliga typer av tjänster runt om i hela landet. Och kanske är det så att du aktivt söker jobb eller är småsugen på att helt bryta bransch eller bara kika runt, då tycker jag verkligen att du ska spana in Blocket Jobb. Det spelar ingen roll om du är lärare, arkitekt, om du är UX-designer. Ja, you name it. Det finns en superblandning av olika typer av jobb. Och är du osäker på hur du ska gå tillväga så finns det också en massa inspirationsartiklar på sidan. Exempelvis om hur man faktiskt tar steget för att byta jobb. Gå in och kika och bli inspirerad redan idag. Hej Navid.
God morgon.
Hur mår du?
Jag är nypromenerad och har lyssnat på min andliga storebror Björn Natthiko. Mm. Och haft hans röst i huvudet på min morgonpromenad. Så jag känner mig ganska uppfylld. Mm. Lite ont i nacken. Jag fick någon så här konstig nackspärr igår.
Ja, du skrev det. Jag tyckte synd om dig.
Nej, men det behöver du inte göra. Eller det får du gärna göra. Det är lite mysigt. Men, men jag känner mig glad. Hur mår du?
Bra, tack. Jag känner mig också glad. Jag har promenerat. Det är sol. Mm. Iskallt. Men fin dag. Jag sa precis till din kollega att jag försöker verkligen så här njuta av varje dag istället för att längta till våren, längta till sommaren. För att man blir inte yngre. Jag har ingen åldersnoja eller så. Men jag försöker verkligen vara så här. Idag ska jag njuta av idag.
Men nu, det har varit lite så där senaste dagarna. Att solen har kikat fram och det har varit lite vårfeeling. Och det är ju början på mars. Mm. Kan du förstå rimligheten att vi iranier firar in det nya året i mars och inte i januari? Är inte det lite mer logiskt?
100%!
Så här, skön kick-offen då. Än att sitta där i januari med någon gammal fjös i smällare och bara, yay!
Och frysa.
2022.
Yeah. Och det är mörkt dygnet runt.
Det är inte så wow.
Men jag är nyfiken på, hur brukar du starta dina dagar?
Jag snosar lite och sen går jag upp och så dricker jag 2 glas vatten. Och sen sätter jag mig i min säng och gör en meditation. Oftast guidad meditation. Just nu har jag använt mig av Sam Harris meditationsapp som jag tycker väldigt mycket om. Så då mediterar jag 20 minuter. Och sen går jag upp och så tränar jag 20 minuter, en halvtimme. Tar en kall dusch. 3-5 minuter. Och sen tar jag en morgonpromenad. Mitt spirit animal är Skalman.
Okay.
Från Bamse.
Aha.
Och jag tycker om rutiner. Jag tycker om att grunden i livet är lite sådär. Träna, äta, sova. Har vissa grundbehov sådär, som jag vet att Skalman, han har ju en mat- och sovklocka.
Ja.
Jag har små post-it-lappar med påminnelser om vad jag behöver göra varje dag för att må bra.
Mm.
Och morgonen är väldigt, väldigt viktig för mig. För att kunna dyka upp och vara bra för alla andra jag träffar.
Mm.
Annars gör jag inte det. Slarvar jag med det så blir jag inte lika...
Ja, vad är det? Vad händer då? Hur är du då?
Ja, men jag blir grinig. Jag blir...
du blir en bitch.
Jag blir lite av en bitch. Jag blir lättirriterad. Ganska lättkränkt.
Ja.
Ta illa upp. Svår skojad.
Mm.
Men jag mår bra och är så här. När jag har tagit ansvar för vad jag behöver. Fysiskt. Psykiskt, andligt. Och det behöver inte vara så komplicerat. Det är den där morgonrutinen. Den spelar väldigt stor roll.
Mm.
Tar jag ansvar för den så har jag ganska mycket glädje och humor och distans i mig.
Kan du meditera 5 minuter eller måste det vara 20?
Jag kan meditera 5 också, absolut. Vissa dagar så är det det jag hinner. För det är då är det annat som är viktigt. Absolut.
Mm. Så nitisk är du inte med rutinen att det är liksom 20 minuter eller inget?
Nej, det nitiska är snarare att göra det.
Exakt. Mm.
Exakt hur många minuter det är, nej. Men sen tar meditation åtminstone 5 minuter att komma in i, upplever jag. Att bara sätta sig till rätta. Och du vet, det kliar lite. Jag har lite för mycket som pågår i huvudet. Och så, att bara sätta mig tar 5 minuter. Mediterar du också?
Ja, men det är också en sån grej. Jag försöker jobba med det här att släppa prestationen kring meditation. Att liksom, det kan vara 10 minuter, ibland 5, ibland 15 minuter. Det har varit liksom en skola för mig att så här, vad som är bra, bara du gör det.
Mm.
Eller typ sitt tyst och andas då, om du inte ens orkar lyssna på någon. Ibland är det så här, jag vill inte ens höra den guidade meditationen. Du vet, man har sådana dagar.
Mm.
Så det har varit liksom en utmaning för mig att bara, så här, bara få det gjort hur länge det än blir. Så det är därför jag frågar om du är nitisk med att det måste vara 20 minuter.
Nej, inte alls. Och sen när det kommer till det här med prestation, det känner jag igen jättemycket. Jag mediterade första gången när jag var 16 och har gjort det av och till sen dess. Men det var i år som det landade för mig vad meditation är.
Mm.
Jag är lite trög tydligen. Det tar 20 år för mig att fatta vad det kanske tar 20 minuter för andra och på riktigt förstå. Men det var också som att det landade i kroppen. Mm. Alltså att jag förstod, inte bara på ett teoretiskt plan, vad det är och vad det inte är. Jag har haft en uppfattning tidigare om att meditation är att försöka bli lugn.
Mm.
Att försöka bli harmonisk. Att hitta någonting som vi människor har hittat på som kallas för balans. Och det har stressat mig. Och jag har känt mig dålig för att jag inte...
Mm.
Det är väldigt sällan jag känner mig balanserad. Det är väldigt sällan jag känner mig helt stilla eller helt lugn. Och varje sekund jag inte gör det i meditation har känts som ett misslyckande. För jag har trott att det är det meditation är.
Mm.
Att komma till en plats av stillhet. Och när jag började meditera för några månader sedan med Sam Harris, så bland det första han sa var att meditation inte är att hitta lugn. Det är inte syftet med meditation. om nu meditation ens har ett syfte. För buddhisterna säger ju att true meditation has no purpose.
Mm.
Om det nu skulle ha ett syfte, så är det definitivt inte att hitta eller ens söka stillhet.
Vad är syftet då?
Om nu meditation ens har ett syfte, så menar Sam Harris att syftet med meditation är att umgås med verkligheten precis som den är. Så om...
Och vara närvarande då? Eller?
Ja, det kan vi ju också gå in på och prata om vad det innebär.
Nej, jag menar det kanske,
jo, men kanske... Tänk om du inte är närvarande.
Men då umgås jag ju inte med verkligheten precis som det är. För då är jag ju inte...
Ja, det är sant.
Det är min take. Eller så här.
Men då kan, jag tänker bara att närvaro kan ju bli lite som stillhet. Att så här, nu ska jag bli närvarande, nu ska jag bli närvarande, nu ska jag bli närvarande. Fan, jag inte är närvarande.
Jag tänker mer skillnaden, du vet, när man är i sitt huvud och tankar versus när man är här.
Mm.
Det är bara att lyssna på dig så här ibland, eller att jag börjar tänka, shit, vad ska jag käka till lunchen? Mm. Den skillnaden för mig är närvaro. Och där känns det som att meditation hjälper en lite. Mm. Om man bara några djupa andetag innan eller så här. Men jag vet inte hur du...
Så fort du lägger märke till att du tänker,
ja,
undrar vad jag ska äta till lunch, så är du närvarande.
Ja, sant.
För då tänker du att du tänker.
Ja, men det har jag ju blivit besatt av också. Du vet, och tänka. Nej, nu ska vi inte gå in på det. Men just det här att anmärka på att oj, nu svävar mina tankar iväg. Ta tillbaka. Ja. Man kan ju bli besatt av de här grejerna.
Precis, och då är frågan, lägger du märke till eller anmärker du? För det är två olika saker, tror jag.
Bra fråga. Vet inte.
Mitt favoritmantra är okej.
Mm.
Nu tänkte jag att jag inte ätit frukost. Okej.
Okay. Ah, snyggt.
Nu har jag lite svårt att sitta still. Okej. Okay.
Mm.
Jag känner inte för att meditera idag. Okej.
Okay.
Mm. Nu blev det lite lugnt. Okej. Okay. Att bara lägga märke till det jag lägger märke till, istället för att anmärka på det jag lägger märke till, är en ganska stor skillnad.
Ja, verkligen.
Att behovet av att ha en åsikt om allting hela tiden. Jag hade en hejaklack som gick förbi här precis och skrek. Det lade jag märke till. Så jag är inte alltid närvarande när jag mediterar. Men det spelar roll för mig hur jag lägger märke till den bristen på närvaro.
Mm.
För det kan ju också bli så att då tar det bedömandet eller det dömandet tar över sen de resterande 20 minuterna.
Mm.
Fan vad jag inte är närvarande, fan vad jag inte är närvarande, fan vad jag inte är närvarande. Och jag är inte lugn heller och nu kliar det och nu gick det förbi två personer utanför. Alltså, att göra det till någon slags nästan bestraffning eller bedömning,
ja,
det tar ju över sen.
Oh ja, ja men precis, då läggs ju fokus på det istället. Du är helt... du har rätt. Ja, det ska jag faktiskt tänka på. För jag är nog lite så här, vill nästan straffa mig själv och tänka på det då. Och bara så här, nu gjorde du sådär igen.
Mm.
Så här, ja. Det blir helt fel fokus. Men idag ska vi prata om ett av mina favoritämnen. Som jag vet att du är grym på att prata om. Egot. Och innan vi går in på egot och liksom tankar kring det så... Så vill jag ändå höra, vad är egot? För många är ju så här, jag får höra ibland när jag droppar den till några vänner eller sådär. Ja, men jag är inte ego, säger någon. Ja, men det handlar inte om det, kanske jag svarar då. Eller så här, vi alla har ju ett ego. Men jag tror att det finns ganska mycket okunskap kring vad ett ego är. För vi alla har ett ego, eller hur?
Jag vill börja med att säga att jag tror att anledningen till att jag har intresserat mig för att förstå eller prata om ego snarare handlar om en nyfikenhet, en längtan efter att förstå, än att jag vet särskilt mycket om det. Och jag har sökt mig till människor som är väldigt kloka och visa och har utforskat och tänkt mycket och läst mycket och praktiserat olika typer av verktyg eller meditationer eller arbetat med sig själva. Jag är fortsatt nyfiken. Jag känner mig inte som att jag vet så mycket om det, utan snarare att jag undrar mycket. Så att det här samtalet, eller det jag kan tillföra till det här samtalet, kommer inte från en plats av tvärsäkerhet, utan snarare en förundran över hur vi funkar som människor. Jag är ju en nyfiken idiot till yrket. Om jag hade haft ett visitkort så hade det stått det. En nyfiken idiot. Snarare än någon som vet mycket. Och när det kommer till egot, du sa att jag tyckte det var en rolig mening. Människor som säger, jag är inte ego. Men det är ju precis det är. Jag är ego. Alltså jag och ego är samma sak. Ego betyder jag på latin. Och ett ego i sig är ingenting negativt eller dåligt eller bra för den delen. Utan ego betyder jag. Och det finns en funktion i att skapa ett jag, att rent psykologiskt utveckla ett jag. För när vi föds så har vi inte det.
Nej.
Vi är bara någon slags blob när vi är så
ovetande.
Ja, men inte bara ovetande utan sammansmälta på något sätt. Du vet att riktigt små barn blir ju förskräckta när du går ut ur rummet. Och det är inte för att de saknar dig, utan det är för att de tror att de är du. Så det är som att en bit av dem går ut. Det är en, nästan som en traumatisk upplevelse.
Sju. Man ska aldrig lämna barn.
Jo, det ska du. Och det är just det du ska, för att du ska lära dem separation och att separation är okej. För att barn, så små barn, har inte ännu skapat en jag-uppfattning. Och behöver hjälp att göra det av sina föräldrar närmst och av omgivningen. Och att skapa ett friskt jag. Så ett ego i sig är egentligen bara ett skal. Och det skalet kan se ut på olika sätt. Sen kan vi ju prata om lite längre fram i samtalet vad som är kännetecken för ett friskt eller ett sjukt ego. Ett fungerande ego, ett moget ego eller ett uppblåst ego eller ett narcissistiskt ego. Och sen också hur omvärlden ser på ego eller på uppblåsthet. Det kan vi också gå in på, men ego i sig, det hjälper oss.
Kan man säga att det är den personlighet man har skapat av sig själv i sitt eget huvud? Alltså kan man vara den man vill eller hur man vill och ändra sig själv? Eller liksom, tänker jag helt fel?
Nu provar jag bara, jag testar. Men som jag har förstått det, så är ju ego eller jag-upplevelsen ingenting som jag skapar själv. Nej. Jag menar, ingen människa är en ö. Ingen människa lever eller utvecklas i ett vakuum, utan vi gör ju det i relation till varandra. Så den du är, det jaget du har utvecklat tills idag har ju utvecklats som någon slags existentiell pingpong tillsammans med andra. Jag provade här, det fick jag inte så mycket kärlek för. Nej, men då skiter jag i det. Jag provade här, jag fick jättemycket kärlek för höga betyg. Perfekt, då börjar jag prestera höga betyg och då får jag kärlek för det. Sen kanske du 30 år senare inser att nej, men det var ju inte kärlek, det var ju bekräftelse. Kärlek är någonting annat. Kärlek är det du får när du inte gör saker. Och så går du i terapi och så börjar du jobba med det och så upptäcker du vissa skav i relation till dina föräldrar och så inser du att ja, men jag är ju inte min duktighet. Jag är ju jag. Vad händer om jag slutar vara duktig? Ja, men det var lite läskigt. Så att det här utvecklingen av jaget eller personen, det uppstår ju alltid i samspel med andra människor. Och sen behöver inte det alltid vara bra eller friskt eller nice.
Nej, vad är ett exempel på ett friskt ego versus ett inte friskt ego? Hur tänker du där?
Mm. Ja, men kan, om vi går tillbaka till det här med till exempel prestation och duktighet, är det någonting som du kan relatera till?
Ja, absolut.
Hur har det varit för dig?
Nej, men jag är ju väldigt driven av prestation, eller jag förknippar mig själv med prestation väldigt mycket när någonting, alltså i livet när det går bra i prestationsmässigt så mår jag väldigt bra. Eller typ har alltid fått bekräftelse den vägen. Så jag har ju identifierat mig mycket med prestation, vilket har gjort att jag någonstans nu när jag liksom är runt 30 har, precis som du sa, ställt mig många stora frågor, liksom, är det jag? Jag är nog ganska bra ändå som människa utan mitt jobb eller utan mina bra betyg eller att jag springer snabbast eller vad det än kan vara liksom. Och de tankarna har ju kommit mycket till mig liksom, kring prestation. Eller när jag blir sjukt svartsjuk till exempel, då brukar jag så här, men är det verkligen jag som är det, eller vad kommer det här ifrån? Då brukar jag börja liksom grotta, är det mitt ego, varför är jag svartsjuk, eller du vet, en sån sak. Nu är inte jag jättesvartsjuk, nu drog jag det som ett exempel, men det har hänt och jag tror det händer alla liksom.
Så en spännande följdfråga blir ju, hur är du när du är ledig, när du har semester?
Vad jag gör då? Eller hur jag är? Alltså, det sjuka är att jag är nog ganska annorlunda. För då är jag väldigt lugn. Väldigt olik den jag är till vardags när jag inte är på semester. Så jag är ganska schizofren där. Nu slänger jag mig med ett begrepp som är kanske liksom, ja. Men jag är nog ganska olik mig själv när jag är på semester versus när jag är jobbsanja till vardags här.
Just det. Så den sanja som är och den sanja som gör skiljer sig från varandra.
Ja, det skulle jag nog säga.
Ja, det låter ganska rimligt.
Är det så?
Det låter inte så schizofren. Det låter väldigt mänskligt.
Ja.
Och någonstans så har vi ju lärt oss att en människa är en sak. Tänk om det inte är så. Tänk om du är en hel som orkester, en hel cirkus av olika delar. En del som är, en del som gör och en massa andra. Och den delen som är, som bara finns till, den navigerar inte utifrån görande eller prestation, och då uppträder den på ett annorlunda sätt än den som gör. Och det betyder inte att den som gör är fel heller.
Nej.
Men det är inte samma sak.
Nej, att man kan skilja på det liksom.
Att skilja på att vara och göra tror jag är en ganska klok distinktion.
Men man vill ju ändå vara så äkta och sann mot sig själv som möjligt. Jag vill ju egentligen inte vara liksom, Jag jobbar mycket på att försöka vara mitt riktiga jag i alla lägen. Är det något dåligt då?
Vad betyder det för dig? Att vara ditt riktiga jag?
Ja, men att kanske inte gå in i liksom olika roller och olika jobbmode versus semestermode versus, alltså så här, försöka vara så äkta mot mig själv som möjligt. Även om vi pratar om det här med prestation, och då kanske jag kan bli, bara för att nå mitt mål, så kanske jag ruckar på den jag är. För att jag är så mån om målet eller prestera eller liksom att leverera på arbetet eller, så då kan jag bara så här kriga mig fram till det och rucka lite på mina värderingar eller mitt sanna jag eller, vet, så här. Och då måste jag backa tillbaka och bara så här, nej Sanja, det här är inte du.
Och hela den dansen, jag tror att det är det som är en människa. Den här konstanta, du vet, skiftandet av delar, dansandet mellan göra och vara, kärlek, prestation, sorg, glädje. Hela den dansen, cirkustältet, kanske är närmare vad en människa är än att identifiera sig med antingen lindansaren eller lejontämjaren. Och att vi rymmer alla de här olika delarna och har ett stort cirkustält, det är i sig att vara en människa. Men så fort du tror att du är en av de här delarna, så blir det ju lite obalans eller kanske lite osant. det kanske också blir lika osant av att du tror att du är semester-Sanja hela tiden. Det kan ju också vara rätt märkligt.
Det låter jävligt gött.
Och ibland så behöver du plocka fram lejontämjar Sanja, för att ibland så finns det lejon att tämja. Jag tror inte att det är negativt.
Nej.
Jag tror inte att krigarinnan i dig är dålig, så länge du kommer ihåg att det bara är en del exakt. I cirkusen.
Men är det många som, om vi pratar om egot då, från ett liksom osunt ego, är det många som tappar bort sig, eller hur ser du på det kring att liksom fastna i sitt ego på ett dåligt sätt? Hur gör man då?
Jag gör det ju konstant. Tappa bort vad som är vad eller vem jag är. Ibland börjar jag identifiera mig med mina prestationer eller det jag gör. Ibland så tar jag mig själv på för stort allvar. Och du vet, det är ju det som är så häftigt med meditationen. För det är en slags träningslokal där jag tränar på att lägga märke till vad som pågår inuti. Och sen kan jag använda mig av det i resten av livet. På samma sätt som när jag gymmar och tränar mina olika delar av min kropp. Så gör jag ju det för att kunna vara stark utanför gymmet. Det är ju då musklerna kommer till användning. Och meditationen är en träning för någon slags sinnets muskler eller själens muskulatur, för att sen använda det. Och ibland lyckas jag med det, ibland misslyckas jag med det. Men det spelar roll hur jag är med mig själv när jag misslyckas också. Där ute.
Om du är svinhård mot dig själv eller om du är liksom accepterande. Eller?
Ja, eller hur? För den där hårda rösten tror jag många känner igen. Den där inre domaren. Liksom.
Är det egot som pratar då?
Jag vet inte.
Jag älskar att jag frågar dig.
vad tänker du?
På alla liksom? Mina frågor.
Vad tänker du?
Jag tänker det lite. Att ens inre kritiker ibland är ens ego. Eller jag ser egot lite som en vän i mitt liv. Som ibland är schysst och ibland är ganska elak mot mig. Och så väljer jag lite hur jag är tillbaka. Och så försöker vi hitta en balans i våran vänskap. Typ. Att så här, för en söndag om man har en liksom... Låt säga att jag har vaknat upp bakfull. Det har blivit en sen kväll med tjejerna ut på stan. Så var det typ någon söndag, 2 veckor sedan. Och vi har inte varit ute på innan corona. Liksom. Så jag har inte upplevt det här. Och du vet, hade en lite dålig dag. Och så, du vet, tyckte lite synd om mig själv. Var ganska hård. Scrollade på Instagram. Jämförde mig med andra. Hamnade i ganska så här dåliga tankar. Och bara så här, fan jag borde träna. Jag borde. Men du vet, man kommer in och är ganska hård mot sig själv. La upp en bild. Fick massa likes. Mådde jättebra. Kortsiktigt. Och sen blev jag typ arg på mig själv. Jag bara, det här är så tragiskt att jag behöver lägga upp en bild för att må lite bättre just nu i stunden. Men sen så accepterade jag att det är ändå okej. För jag mådde ju lite bättre i stunden. Bilden är uppe. Det är inget mer med det. Alltså hela den här ständiga liksom pingpongmatchen som du sa som man har. Men att man ändå är så här, ja, vi är kompisar nu. Du fick ditt. Du mättade ditt behov av bekräftelse. Jag ruckade inte på mitt sanna jag. För det är, alltså så här, är du med på att jag tänker? Nu bara tänker jag högt.
Absolut. Jag tror att det är jättelätt att känna igen sig för den som lyssnar och för mig som sitter här mitt emot dig också. Du får en massa inre nickningar. Liksom, apropå bekräftelse. Jag känner igen mig jättelätt i det du beskriver och tänker att på samma sätt som när jag sitter och mediterar och kanske inte hittar det där lugnet alltid eller kanske inte lyckas med meditationen och att det också är okej. Och att okejet som någon slags mantra även kan fungera en bakfull söndag. Nu tycker jag synd om mig själv. Okej. Nu la jag upp en bild här för att få lite likes. Okej. Det kändes bra när folk likade den bilden. Okej. Nu gör jag någonting annat. Nu går jag och köper en pizza. Okej. Och nu ligger jag här och är lite svullen av pizzan. Okej.
Okay. Det kan jag aldrig tänka okej. Okay. Det är det jag måste lära mig vissa okej. Okay. Att man har sin inre kritiker som bara, vad fan Sanja.
Mm.
Men det är intressant.
Och vad händer om, det här är ju ett verktyg som jag fick när jag var på en retreat med en väldigt klok buddhistisk lärare som heter Adyashanti.
Mm.
Som jag var tillsammans med min vän Björn. Och Adyashanti har varit en väldigt viktig lärare för Björn, och Björn har introducerat mig för Adyashanti. Och det Adya gjorde dag ett på retreaten, det var att han adresserade och pratade med den inre kritiken hos oss alla. Och så sa han, vad händer om du slutar kriga med din inre kritiker och kallar din inre kritiker för darling och pratar mjukt med henne? När inre kritiken bara går på, du vet, bara, nu är du bak i Sanja. Mm. Nu ligger du här, fan, du har inte åstadkommit eller presterat någonting på hela söndagen. Okej, darling, jag hör dig.
Mm.
Och börja möta henne mjukt.
Mm.
Vad händer om du möter din inre hårdhet med din inre mjukhet? För det är som att du nästan ställer dig på en plats i dig själv. För att om den inre hårdheten är högljudd och du möter den med inre, ytterligare inre hårdhet, då ställer du dig själv i den inre hårdheten för att möta din inre hårdhet med ännu mer hårdhet. Sammanfattningen och slutsumman blir mer hårdhet.
Mm.
Men om du lägger märke till inre hårdhet och sen ställer dig i inre mjukhet, och så möter du den inre hårdheten med ännu mer mjukhet, så kommer det ju till slut bli mjukare. Och det har varit en sån grej som har förändrat mycket för mig. Att inte kriga med mig själv.
Nej, och ditt okej är faktiskt väldigt bra take på det. Att sen när den är, liksom när din inre krigare eller kritiker har åsikter eller liksom du får de tankarna, att bara så här, det är fine, okej.
Mm.
Det var ganska bra. Men att man också ska göra det. Att man inte bara, det är okej. Men nej, det är intressant.
För okejet är inte ett ord.
Nej.
Det är snarare en utandning.
Mm.
Okej. Okay. Det finns en avslappning i det.
Mm.
Som är väldigt uppmjukande.
Och nu går vi vidare. Liksom, att okay. Man bara så här, blickar framåt.
Ja, jag hör dig. Okej.
Nej, jag tycker det är jätteintressant. Och om man ska titta mer på liksom hur man agerar från sitt ego versus sitt sanna jag. Det är ju en konstant battle, och någonstans vill ju jag att folk ska öppna upp ögonen mer för att bara uppmärksamma när det sker, så att man någonstans inte ska förändra, men i alla fall uppmärksamma att nu agerar jag utifrån mitt ego, eller nu agerar jag utifrån mitt sanna jag. Kan man säga det så?
Så tänk att du sitter i en bil.
Mm.
Och så behöver du någon som kör bilen. Det beror ju på vad det är för typ av resa. Ibland så är det en tävling. Du vill köra fort.
Mm.
Du vill känna fartvinden. Du vill vinna. Det finns en poäng i att låta egot köra då.
Mm.
Och att du låter egot köra. Att du väljer att sätta egot i förarsätet och ge egot mandatet att köra fort och vinna den här tävlingen. Och ibland är det en tävling. Ibland är det kul att tävla. Mm. Ibland är det kul att prestera och värdefullt att prestera. Och att då plocka fram egot och säga, kör, gör din grej. Fan vad du är grym. Tack.
Mm.
Och beundra och uppskatta egot för det egot är bra på att göra. Nämligen att vinna, att prestera, att kriga. Och ibland är det värdefullt att göra det. Problemet blir ju när egot alltid kör. Alltså när du identifierar dig med att enbart vara den här tävlaren eller krigaren eller den som ska ha rätt.
Mm.
Vissa resor är inte tävlingar. Det handlar inte om att det ska gå fort, utan att kanske köra lite långsamt och njuta av utsikten och kliva ut och plocka lite björnbär eller nu ska vi på äventyr. Jag vet inte vart vi ska. Då är det någon annan som får köra. Den nyfikna idioten eller den meditativa Sanja som njuter av landskapet och tar in varenda liten detalj av existensens skönhet. Ja, men då kanske egot får sitta i baksätet. Eller välja musik. Eller...
Ja, precis. Det är som du säger. Problemet blir ju när man inte låter egot någonsin sätta sig i baksätet.
Eller när du aldrig uppskattar ditt ego.
Mm.
Alltså, ge det rätt uppgift. Och uppskatta det för den uppgiften. Och då tror jag någonting också lugnar sig i egot. När egot känner, jag får vara med.
Mm.
Jag har ett värde.
Vad kan vara fel uppgift för egot?
Jag tror ett vanligt misstag som jag kan göra, det är när mitt ego kliver fram för hårt i mina nära relationer.
Om du vill dela ett exempel, hur menar du? Du vill ha bekräftelse för mycket då kanske? Eller någonting sånt?
Det kan kliva fram ibland på fel sätt i relation till min dotter.
Mm.
Där jag istället för att vara i kärlek och mjukhet ska ha rätt. Och visa henne att men det är faktiskt jag som är din pappa, det är jag som bestämmer.
Mm.
Vid fel tillfälle. Där jag hamnar i pappaprestation.
Mm.
nu gör vi tydligt här att det är jag som tar besluten och du är ett barn och jag är vuxen. Istället för att bara lyssna på henne, att bara vara närvarande med henne eller vara kärleksfull med henne. Vid andra tillfällen, jag menar när jag jobbar eller när jag är i ett samtal som handlar om att det faktiskt finns ett rätt eller fel, då är det ju fel att inte plocka fram egot. Då är det ju fel att göra sig liten.
Mm, exakt.
Eller göra sig för kärleksfull eller för mjuk. För då har jag ju missbedömt den situationen. Men ibland kan jag i brist på närvaro eller bara att jag är korkad och vill ha rätt plocka fram mitt ego med min dotter eller med mina närmsta. Och det blir viktigare att ha rätt än att vara kärleksfull. Det är ett misstag.
Mm.
Så det behöver jag vara uppmärksam på och kanske också förlåta mig själv för.
Mm. Ja, men det är ett bra exempel, för det tror jag många också känner igen sig i, att man ska ha rätt till varje pris och så ger man sig inte, och det är så himla ibland helt jäkla onödigt vad man ska ha rätt över. Alltså, det är ju inte på liv eller död eller sådär, det är oftast förhoppningsvis.
Och du då?
Vad sa du?
Och du då?
Men jag kan nog fastna i, alltså, jag kan, om jag tittar på nära relationer, när jag låter mitt ego ta över, det är när jag vill ha bekräftelse. Alltså så här, eller uppmärksamhet. Jag har fått väldigt mycket kärlek i mitt liv av att vara lite teaterapa.
Mm.
Alltså the entertainer, den sociala, och som mamma sa, och du underhöll alla, för jag lärde mig prata tydligen när jag var ett, liksom, vilket var i ett och några månader, vilket var helt sjukt, så folk kom och tittade på mig och du vet så här. Så jag tror att jag tyckte ju det här var jättenice, och här sitter du och driver en podd, så uppenbarligen gillar jag min egen röst fortfarande. Men det har ju varit någonstans min kick, och får inte jag det i en relation, uppmärksamhet eller bli sedd, eller det tror jag alla vill ha kanske, då kan jag bli, då blir mitt ego ganska sårat liksom. Mm. Då kan jag, men jag vet inte hur jag blir, men jag har märkt att det stör mig.
Mm.
Och att jag är lejon till stjärntecken, gillar att bli sedd och hörd. Ser man inte mig och hör inte mig, då blir jag väldigt väldigt kränkt. Mitt ego tror jag blir kränkt.
Just det. Och vad gör du då? Försöker du, säger du det eller döljer du det?
Jag döljer nog det och så tar jag till med andra metoder för att bli sedd och hörd. Ja. Inte att jag går och är otrogen. Nu lät det som att jag går och liksom, gör något annat. Men jag försöker få den kicken någon annanstans ifrån. Och det är det då jag inte blir så stolt över mig själv. Mm. Att jag bara så här, men snälla Sanja, den kicken kan du väl få av dig själv.
Mm.
I grund och botten ska det ju kunna vara så.
Jag har en kompis som har lärt mig väldigt mycket kring det där. Som jag tycker är, han är otroligt modig. Tobias, han brukar be om komplimanger när han känner sig obekräftad. Okay. På ett väldigt sårbart sätt. Så det kan vara så att vi sitter och pratar och så bekräftar jag en annan person i samtalet väldigt mycket för någonting som den har gjort. Och sen säger Tobias, och han brukar ofta inleda med att det här är lite jobbigt för mig att säga, det känns väldigt sårbart. Och sen säger han, nu när jag hörde dig ge bekräftelse till den här personen, till X, så kände jag en längtan efter att du sa någonting snällt till mig också. Känns det okej för dig att göra det? Och första gången han gjorde det så var jag så här, vad fan gör du? Vad pinsamt, vad genant, vad konstigt. Och sen så insåg jag att det var så ovant att någon var så äkta. Och så sårbar. Han liksom öppnade upp hela sin bröstkorg och sa exakt som det var.
Ja.
Just nu känner jag en del av mig. Säg liten. Är det okej om du säger någonting snällt till mig nu?
Men det sjuka är att jag hade inte kunnat ta det på beställning så. Utan då blir jag så här, men det är inte äkta för mig. Jag har bett dig säga det. Jag vill att du ska säga det ändå. Är du med?
Mm.
Det är någonting, då blir min inre kritiker bara så här, det där är liksom någonting du har frågat efter nu.
Mm.
Och då tar jag inte till mig det på något sätt.
Och precis så kände jag första gången.
Mm.
Och sen när han har gjort det några gånger så känner jag, wow, det är otroligt äkta. Mer äkta än så blir det liksom inte. Att någon på riktigt säger hur det är att vara människa. Och att öppnar dörren till det här kladdiga, förvirrade tillståndet, den här dansen som vi gör med oss själva, och bara säger hur det känns.
Ja, du har så rätt, för att jag tänker på sådana övningar man har gjort typ på vissa arbetsplatser där man ska ge varandra en anonym typ komplimang eller beröm.
Mm.
Och så ska alla skriva en, alla ska skriva en rad var om dig, så får du den här lappen sen.
Mm.
Och nu när du säger det, även om det är någonting man har bett folk göra, så har ju folk tänkt till och ansträngt sig, och man blir så jäkla berörd och glad av det.
Mm.
Nu bara kopplade min hjärna på den anknytningen, men du har rätt, det hjälper ju faktiskt, beroende på hur man ser på det. För den övningen tyckte inte jag var konstig och inte äkta liksom.
Mm. Men så finns det ju den här rösten som, jag vet inte om du känner igen den, som säger, jag ska inte behöva be om det.
Exakt.
Du ska läsa mina tankar.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Det kanske är den som är lite ego.
Ja, det är nog den. För att det har jag också fått jobba mycket på. Att så här, folk kan fan inte läsa dina tankar. För jag är väldigt dålig på att be om hjälp.
Mm.
Och då har jag varit besviken ibland på vänner. Vi har haft så lite intervention. Och jag bara så här hade jag typ förväntat mig att du ställde upp mer. För jag var ledsen. Men hur fan ska vi veta det när du har ett påklistrat smile och säger allting är jättebra?
Yeah.
Jag bara, men förstod ni inte det? Jag visade mig sårbar den där gången. De bara så här, ja, fast en kvart senare sa du, nej men allting är jättebra.
Yeah.
Jag bara så här, och de bara, du är inte det lättaste att hjälpa, Sanja.
Mm.
Och då var jag så här, åh fan, det är nog sant. Mm. Alltså, vilken skillnad.
Mm. Och då kanske det finns en, till och med en identifikation i att jag är den som hjälper andra.
Ja, precis.
Så jag ska inte behöva be om hjälp, andra ska förstå det.
Ja, ja. Väldigt spot on. Det är sjukt att man liksom förväntar sig att folk ska alltså läsa ens tankar.
Ja. Och det kanske i bakgrunden betyder att de ska vara som jag är.
Mm.
För jag brukar snappa upp vad andra behöver väldigt, väldigt snabbt.
Mm.
Och jag vet, men det är också för att det är ju så jag tar mig igenom livet.
Mm.
Jag är en sån som hjälper och fixar åt andra.
Mm.
Men tänk om du inte är det. Vad händer när du inte gör det? Men nu då? Alltså det finns ju någonting här kring, och det som är så spännande med att prata om jaget, det är att fundera på vad händer om jag inte vet vem jag är.
Vad händer då?
Vad händer om jag är nyfiken på mig själv? Istället för att veta vem jag är.
Ja, du menar så. Men ja, det är sant. Eller att man har en väldigt tydlig bild av vem man är. För då skapar man ju inte så mycket utrymme till förändring heller.
Mm, precis.
Men du nämnde också till exempel, hur kan man identifiera när det är ett narcissistiskt ego, exempelvis? Vad är ett narcissistiskt ego, till att börja med?
Så Björn lärde mig att kunna liksom titta på friska egon och inflaterade egon. Och det är ju någonting som jag fortsätter intressera mig för och försöka förstå. Ett friskt ego någonstans, som jag har förstått det, är ju en mogen vuxen person som använder sitt starka jag, sina superkrafter, för att bidra och kan utvecklas och lära sig nya saker och är ödmjuk för feedback och kritik. Ett inflaterat ego. Ja, vi gjorde ju ett samtal, jag och Björn, om just ego, och där försöker jag beskriva det här inflaterade egot som en gigantisk robot. Du vet, en sån här Transformers-robot. Ja. Optimus Prime. Fast med så här stora guldkedjor och solglasögon och mycket så här coola attribut.
Ja.
Som går runt i världen och bara brr, kliver fram och tar mycket plats. Och framträder som stor. Om du tittar på den här personens Instagram-konto så är det bara allting går bra och det är framgång och det är lycka och här är jag på den här semestern och här gör jag det här jobbet och allting är bara fantastiskt. Men sen bortom skyltfönstret, bortom Instagram, bortom sociala medier, bortanför tidningsomslag, så när den här stora transformern är själv och går och lägger sig i sin säng, så öppnas en liten lucka i tinningen. Och så kliver ut en liten person och klättrar ner för en liten stege och sen hoppar ner i sängen och bara ännu en dag avklarad, hoppas de inte märkte något. Så det är en liten rädd, osäker människa i en alldeles för uppblåst kostym som varje dag är rädd för att bli avslöjad. Det tror jag kan vara en bild att använda för att förstå det inflaterade egot.
Väldigt bra beskrivet. Jag såg det här framför mig.
Och att hela tiden gå runt och vara rädd för att andra ska se hur liten du egentligen känner dig.
Ja.
Men någonstans så tror jag att vi,
jag tror att det är så vanligt.
Alla känner så.
Ja.
Att det är lätt och mänskligt att känna igen sig i den här litenheten.
Ja.
Men går du in på Instagram och scrollar så kommer du se många transformers.
Ja, det är det jag menar. Det är väldigt mycket sånt. Och det är ju det som hela plattformen känns det som är till för. Att visa det yttre.
Och
det är bra.
Och risken är, tror jag, för du pratade om den här bakissöndagen.
Ja.
Risken är inte bara att du tittar på en sån transformer och jämför dig med henne, utan att du tar henne och sen en till och sen en till och sen en till, sätter ihop dem till en supertransformer och jämför dig med den. För att sitta och scrolla, det du matar dig själv med, det är att du tittar på hon som är snyggast, hon som är coolast affärskvinna, hon som verkar lyckas bäst med aktiehandel och bitcoin, hon som är bäst mamma, och så tar du alla de här olika superegenskaperna, sätter ihop den till en multitransformer och jämför dig själv med alla de här superegenskaperna och känner dig värdelös. Det tror jag är ganska vanligt att vi gör. Och om då affärsmodellen för Instagram är baserad på det, så tror jag att det kan vara förödande. Det finns jättemycket forskning som visar just på att Instagram, Snapchat, till viss del även TikTok är uppbyggda på så sätt att det förstör småflickors hjärnor. Att hjärnorna uppträder på ett sätt som människor med PTSD och trauma. Att amygdalan är lika svullen och skadad som hos en person som har varit med om krig. Du kan se det hos 13- och 14-åringar idag.
Det är ju helt sjukt.
Det är helt sjukt.
Det för att de tror behandlas att det alltså som en sjukdom. Det,
apropå som epidemier. Det där behandlas just nu som en epidemi. Jag har varit ganska konservativ när det kommer till användandet av sociala medier för min dotter. Hon är 12.
Mm.
Jag tänker inte låta henne dricka alkohol för det förstör hennes hjärna.
Mm.
Så jag tänker inte låta henne gränslöst använda Instagram och sociala medier heller för det förstör hennes hjärna ännu mer.
Mm.
Där får jag vara den stränga pappan. Liksom. Men hon har väldigt begränsad tillgång till de här olika plattformarna.
Tror du Instagram påverkar vårt ego?
Det gör det. Mm. Absolut. Det påverkar inte bara vårt ego. Det ger oss en skev verklighetsuppfattning. För Instagram är inte verkligheten. Twitter är inte verkligheten. Meta är inte verkligheten.
Nej.
Det där är någonting annat.
Tror du det påverkar även om man vet att det inte är verkligheten? Absolut. Alltså typ sådana som du och jag som nu är lite äldre än de här unga tjejerna. Vi någonstans har ju sett redigeringen bakom. Vi har sett stagingen bakom. Mm-hmm. Vi vet. Men tror du inte att våran hjärna blir påverkad ändå?
Jo.
Ja.
Om du sitter på bio,
ja,
och kollar på en riktigt bra skräckfilm, blir du inte rädd?
Jo.
Påverkar det din kropp?
Ja.
Påverkar det din sömn?
Ja, ja.
Du vet ju att det är intressant.
Mm. Bra jämförelse igen.
Våra hjärnor kan inte skilja på verklighet och fiktion.
Nej, det är sant. Det är därför man kan typ manifesta och affirmera och allt det där.
Ja, och du har mängder av spegelneuroner och förhoppningsvis en förmåga till empati. Mm. Så att när du sitter och tittar på en video på en person som ser ut som du, som blir torterad, så känns det som att du blir torterad.
Då borde man ju egentligen bara titta på sånt som lyfter en inombords. Egentligen.
Du borde åtminstone se över din sociala mediediet. På samma sätt som du har en tallriksmodell när det kommer till kost, så behöver du ha en tallriksmodell när det kommer till sociala medier.
Mm.
Jag tror inte att du behöver 100% undvika allt. Men titta på ditt flöde.
Mm.
Och se hur det ser ut. Hur många procent av vad tar du in? Och hur många gånger per dag tar du in det? Precis som med kost. Du går ju inte runt med en öppen mun och låter allting gå in liksom i käften. Nej. På dig. När du väljer vad du äter, förhoppningsvis.
Ja. Ja.
Och det måste ju också gälla din intellektuella kost. Eller din sociala mediediet.
Jag gjorde en sån rensning förra året någon gång. Och liksom nu också med alla algoritmer så poppar det ju fram utifrån vad jag gillar och sådär. Det är som skillnad på vad man följer och inte följer. Eller hur man väljer och vad man liksom intresserar sig av.
Mm.
Nu har jag ju haft väldigt så här, ja, men tycker det är väldigt kul med de här stora frågorna. Eller typ quotes som är peppiga. Och då får man ju upp väldigt mycket.
Mm.
Eller typ så här stjärntecken, Leo memes. Eller så här, för jag är lejon då. Då får jag ju upp väldigt mycket sånt. Men på ett sätt så mår jag ju sjukt mycket bättre av det än när jag jobbade med mode och bara följde it-människor för att jag var tvungen att ha koll och journalister, vad var trender.
Mm.
För då matades jag med det här behöver du ha.
Mm.
Även om det var inte mitt jobb att ha, så blev det så här, men jag måste ju också ha alla de här grejerna. Jag jobbar med mode.
Mm.
Är du med på skillnaden? Så du har verkligen rätt i det att så här, man kan ju faktiskt påverka ganska mycket.
Absolut.
Själv.
Absolut.
Nu har jag ju gjort det här utan att vara riktigt medveten då kanske, men det har ju, det är nu när jag reflekterar över det så är det väldigt skillnad.
Och jag har väldigt stor tilltro till människor och till mänskligheten.
Mm.
Jag tror att vi kommer lösa det här. För vi är fortfarande spädbarn på internet. Vi har precis fått den här gudalika teknologin i händerna och vi har precis slutat vara apor. Mm. Ja. Och det är liksom, what? Du har gått från savannen till någon slags gudomlighet på en sekund i evolutionen. Det är klart att det här kommer ta tid. Mm. Teknologi är inte bra eller dåligt. Utan det är en förlängning av oss. Mm. Bilen är en förlängning av foten.
Ja.
Hammaren är en förlängning av handen.
Det som är sorgligt är ju att det är en hel generation som är försökskaniner.
Ja, så får det vara. Men en generation är inte så mycket på lång sikt.
Ursäkta.
Nej, det är ungefär.
Nej.
En generation är inte särskilt mycket på, om du slår ut det på 100 000 år.
Fast nu kickar ju mitt ego in. Jag vill ju inte att mina barn ska bli den generationen.
Nej, nej. Och då finns det ju en möjlighet att påverka i föräldraskap.
Som du sa. Mm.
Och det är ju inte bara vad vi säger, utan det är också hur vi själva beter oss. Jag kan ju inte säga till min dotter att hon ska vara medveten. Eller jag kan inte säga till henne att hon ska använda Instagram på ett visst sätt och sen själv sitta som en slav och punda.
När man inte får hosta, då blir det, man dör för så mycket det killar.
Du får hosta hur mycket du vill.
Ja, men jag vill inte det. Men nej, jag håller med. Då får man ju vara ett föredöme där. Men jag vill ändå också prata lite om, alltså, lite tips och råd till alla där ute som någonstans kanske är nyfikna på det här med egot. Lite nyfikna på, vi pratar inte så mycket om rädslor idag, men det går ju väldigt hand i hand. Och jag tror att många som lyssnar på den här podden är väldigt så prestationsdrivna människor som förknippar sig med sin prestation och kanske är nyfikna på, men hur ska jag identifiera om det är jag eller mitt ego, eller är jag narcissistisk nu? Alltså jag tror att det kommer väcka mycket frågor. Mm. Har du några tips och idéer kring hur man kan liksom identifiera eller börja med det här med baby steps för att någonstans bli sitt bästa jag?
Det här är inte nya frågor.
Ja, men för vissa är det ju det.
Jo, precis.
Ja.
Men det är inte det historiskt.
Nej, nej, nej. Ja, men precis.
Så the good news är att det finns jättemycket visdom. Mm. Det finns otroligt kloka människor som genom historien har funderat på de här sakerna. Vi är inte den första generationen, vi är inte den sista generationen. Så vänd dig om. Titta på historien och uppskatta alla konstnärer, filosofer och tänkare som har tänkt, som har gjort några varv under stjärnhimlen, och börja söka inte bara kunskap utan visdom.
Mm.
Var nyfiken och läs och lyssna och titta på det som har tänkts innan dig. Du behöver inte återuppfinna hjulet. Och någonting som har hjälpt mig är också att leta efter människor som har en liten glimt i ögat. Det finns någonting här att säga om humor.
Mm.
Om lekfullhet. Och många av de personerna som jag ser som lärare, jag brukar kalla dem för lärare för att jag lär mig saker av dem, många av dem har väldigt mycket humor.
Mm.
Och det hjälper, apropå egoarbete, att tramsa, att leka, att inte ta sig själv på så stort allvar. Jag är inte viktig, jag kan vara värdefull.
Det är väl
den
största
liksom
aspekten av det, att man inte är så viktig.
Ja. Alltså, om jag dör idag så är det såklart tråkigt för de runt omkring mig, men världen fortsätter. Om jag inte går till jobbet idag så är det inte så himla stort. Om jag inte presterar här eller levererar här eller missar ett poddavsnitt eller säger fel, det är inte så jävla stort.
Mm.
Och att, att hitta, det finns någonting där mellan humor och visdom. Och sen nyfikenheten. Det har ju varit min kompis genom hela livet. Att fortsätta vara nyfiken. Att inte tro att jag är något. Att inte tro att jag vet något. Att inte tro att jag är central. Utan bara fortsätta tramsa, busa, leka, undra och låta mig förundras av hur häftigt allting är. Mm. Hur stort livet är och hur magiskt universum är. Och att jag kan hitta lärdomar och visdom i de mest otippade och oväntade vrår. Att det kan vara en person på en buss eller att det kan vara någons barn som säger någonting knäppt eller roligt eller någons morfar som sitter på julmiddagen och ingen bryr sig om och sätter sig bredvid honom och så bara, oj, han lärde mig någonting nu som jag inte hade väntat mig.
Mm.
Och att de här lärarna finns överallt om jag är nyfiken.
Man missar dem om man känner att man är för viktig för folk.
Ja, ja. Definitivt. Alltså hur många Uber-chaufförer har inte levererat
liksom
visdom och liksom gyllene små nuggets.
Ah.
Jag träffade en otroligt häftig man som han kallade sin Uber för sitt kontor och han var så här kryptoexpert och hade en massa skärmar framme i bilen. Och varje gång han inte hade en körning så satt han och liksom, du vet, lärde sig om Ethereum eller krypto eller någon ny bizarr kryptovaluta och lärde mig en massa om NFTs. Och.
Ja.
Men det gör han ju inte om jag sitter med mina hörlurar på och tänker att ja, nu ska han köra mig till mitt viktiga möte.
Ja, snälla, prata inte med mig.
Prata inte med mig. Och ibland orkar jag inte prata.
Nej.
Men ibland kommer jag ihåg att vara nyfiken. Och jag tänker att jag kanske får förlåta mig själv för de gånger jag inte orkar. Och sen de gångerna jag är nyfiken så är det ju skitkul.
Ja. Att ha så rätt. För det finns ju så många så här random samtal man har haft som bara så här, wow.
Eller hur?
Men det är ju oftast när man är ganska öppen och liksom men, mottaglig då. Man är inte i sin bubbla. Och det som du säger, ibland är man det, ibland känner man att man inte orkar.
Yeah.
Och det är okej. Okay.
Yeah.
Och sen finns det ju också för många där ute liksom som kanske är lata och inte pallar läsa böcker. Det finns ju otroligt många poddar. Du har ju ett fantastiskt avsnitt om egot med Björn. Sedan så finns det YouTube. Jag brukar typ så här YouTubea när jag går på springer på bandet. Typ så här, how to identify your ego eller bara för ibland få en så här reality check, när agerar jag utifrån mitt ego, när är det jag. Och det är en sån löjlig reminder, man kan alla de grejerna de säger men man blir lite medveten och det funkar väldigt bra för mig. Så jag tror att man behöver inte göra det så övermäktigt, men jag tror att folk kommer må väldigt bra av att börja i alla fall uppmärksamma sitt ego lite. För det är väldigt mycket uppblåsta egon idag tycker jag. Och med social media och hela den världen. Allt bygger ju på det och vi sitter ju väldigt mycket på de här som vi pratade om. Så det kan ju inte komma något negativt utav det, eller hur?
Hur då menar du?
Att börja grotta lite och uppmärksamma sitt ego.
Mm.
Det kommer väl snarare hjälpa de här som lyssnar nu om de börjar göra det, de som inte redan gör det. Mm. Eller finns det något dåligt med det?
Med att göra vad? Att
uppmärksamma och identifiera när jag agerar utifrån mitt liksom.
Alltså jag, som jag varit inne på tidigare, jag tror att hur du uppmärksammar spelar roll. Att göra det från en plats av kärlek. För att bara uppmärksamma kan i sig bli väldigt självmedvetet och dömande.
Mm.
Så att det finns en aspekt av noggrannhet i att vara uppmärksam med en hand på hjärtat.
Ja.
Avsikten spelar roll. Är jag uppmärksam på mig själv för att sätta dit mig själv och rätta mig själv och säga hur många fel jag har gjort idag? Eller gör jag det för en plats av att älska, älska, älska? Och nu kom det ett sår. Nu kom det en otillräcklighet. Nu kom det en FOMO. Nu kom det ett bekräftelsebehov. Okej. Okay.
Precis, att det inte är något negativt.
Liksom. Det är bara, okej, okay. Grattis, du är människa.
Mm.
Den spelar roll. Och den är svår. Jag är inte alltid kärleksfull.
Nej.
Kanske till och med vara kärleksfull med de gångerna jag inte är det.
Men alltså, det är det svåraste jag tror att som finns, att vara kärleksfull mot sig själv i alla lägen. Man är väldigt duktig på att vara det mot alla andra. Men det är som du säger, att inte se det som kritik är nog väldigt viktigt att ta med sig om man ska börja uppmärksamma sitt ego, eller när man, gud vad min mage låter. Jag
känner, är du hungrig?
Jättehungrig. Det här har min lunchtanke förut. Nej,
men jag kan ge några konkreta tips också, för det finns ju vissa människor som har tänkt och funderat på de här frågorna mycket som jag tycker är hjälpsamma. Och några sådana tips är Byron Katie. Det är hon som har sagt den här Is it true, som jag har tatuerat här på ovanför bröstkorgen. Byron Katie är en väldigt klok kvinna som jag brukar lyssna till och läsa mycket. Adyashanti, en buddhistisk lärare som jag tycker väldigt mycket om att följa. Och båda de här två, jag brukar kalla dem för mina andliga svärföräldrar. De har funnits med mig i många år. Björn Attik och Lindeblad, som är min andliga storebror, som fortfarande är väldigt närvarande och finns runt oss, både i meditationer och boken Jag kan ha fel, och finns några poddavsnitt vi har gjort tillsammans också. Men vill man busa och leka lite, så finns det ju några tricksters som är lite mer råa och lite sådär utmanande och roliga. Det jag tycker Osho är väldigt intressant. Alan Watts, som jag tycker väldigt mycket om, och Jed McKenna. Jed McKenna är lite okänd för de flesta. Han har skrivit en trilogi som heter Spiritual Incorrect Enlightenment. Där han ger upp med hela den andliga världen. Den är väldigt utmanande. Och att läsa igenom den trilogin är lite som att dö.
Oj!
På ett symboliskt plan, givetvis.
Men ändå, wow.
Men det var värdefullt att göra den. Och den återkommer jag till ganska ofta, att läsa den för att inte ta mig själv på så stort allvar. Att inte ta ens mitt andliga arbete på så stort allvar.
Nej.
Jedi är en busig, rå, ganska kompromisslös trickster som petar på alla känsliga punkter i det andliga arbetet för att se vad som sen finns kvar.
Den blev jag jättenyfiken på.
Mm.
Och vem hade du, om du fick välja någon jag skulle intervjua i podden, vem hade du velat att jag pratade med då? Nu tog jag dig på sängen, eller som man säger.
Alexander Holmberg.
Vem är det?
Det är du. Alexander Holmberg är en god vän till mig som har jobbat som coach och ledarskapsutvecklare i många, många år. Han är en sån där person som ser rakt igenom.
Wow.
Som är svårt att, han är svår att gömma sig inför.
Du är nästan lite rädd för att träffa honom.
Men det fina är att de ögonen han tittar på det med är ren kärlek.
Okej.
Men han ser rakt igenom bullshit. Han ser rakt igenom illusioner. Han ser rakt igenom väldigt mycket av våra, du vet, coping-strategier och sånt vi har lärt oss, att så här ska jag bete mig.
Ja.
Men han tittar på det med så mycket mjukhet och kärlek, och han är tramsig och lekfull och rolig. Och han har en egen podd också som heter Alex coachar en människa.
Jaha.
Så den kan du lyssna på, och sen tycker jag att du ska ha med Alex.
Ja, älskar tipset. Och jag vill verkligen ha den här typen av gäster, så att det var faktiskt väldigt bra. Däremot blir jag lite rädd för att sitta och prata med en sån person, för då kommer han ju se rakt igenom mig. Men det är också en rolig, kittlande utmaning. Och om man är nyfiken på dig nu när man har lyssnat på det här, vart hittar man lättast till dig?
Ja, men det är bara att googla. Alltså jag är överallt. Ja. Jag hörs och syns, kanske lite för mycket till och med. Du kan lyssna på Hur kan vi? Som finns både på YouTube och på poddplattformarna, som är mer av liksom samhällsanalys och politik och religion, och vi bjuder in ganska så kontroversiella gäster, allt från Paolo Roberto till Cissi Wallin, och vi pratar med alla. Vi duckar inga ämnen och inga personer. Och sen så har jag gjort runt 100 poddavsnitt med min vän Björn Nattik och Lindeblad, och de finns också på Acast och på poddplattformarna. Och sen är det bara att googla. Jag har gjort allt möjligt. Musik och podd och böcker och
föreläser.
Ja, till exempel. Så det är bara att googla.
Jag känner att du kommer, om jag får äran, kommer du komma tillbaka till min podd förhoppningsvis.
För ja, du vet hur jag finns. Det är bara att höra av dig. Jag tycker det är jättekul att, att prata med dig också. Det kändes, som jag sa till dig också när vi sågs första gången, som att ja, men vi har ju redan hängt.
Det har vi nog.
Mm.
På något, i något liv.
Mm.
Det känns väldigt enkelt.
Mm.
Tack så jättemycket för att du ville prata med mig.
Ja, men du, tack snälla.
Alltså, du är så lätt att prata med.
Ja, men detsamma.
Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.